Då säger vi hej och välkomna till avsnitt 171 av podden Ålands Handel. Jag heter Fredrik Rosenqvist och med mig i studion idag har jag Jörgen Pettersson. Hej Jörgen.
Hej.
Hur mår du idag?
Jättefint. Jag har varit utomlands och kollat in nya Birka Gotland. Ska vi prata om den idag?
Nej. Vi ska bli ingen sjöfart alls idag överhuvudtaget.
Okay.
Jag är på ett strålande humör idag. Solen skiner och det är äntligen rapportperiod den här tiden på året när bolag berättar om hur det är åt.
Underbart. Du hör till dem som älskar siffror och det är bra för nu kommer du till lära oss andra också lite mer om.
Ja, för nu vi har ju en gäst med oss i studion. Peter Wiklöf, vd för Ålandsbanken.
Tack.
Hej, hur mår du idag?
Jag är på bra humör idag.
Det kan jag förstå. För anledningen till att du är här är att Ålandsbanken i morse kom med sin rapport för det fjärde kvartalet. Utsikterna för 2024 och styrelsen förslag till dividend för det föregående året. Och där finns det både mycket att prata om och mycket att glädjas över, tänkte jag. Så vi ska börja med det då. Den stora bilden först tänkte jag att vi ska ge oss på. Om jag förstår saken rätt så ni gjorde ert bästa kvartal någonsin. Och ert bästa helår någonsin.
Så är det.
Hur känns det för att dra en klassisk sportfråga sådär?
Nej, det känns bra. Alltså för den jag tittade på den här att vi är ju nu... Vi hade någonstans drygt 900 heltidstjänster när man räknar om de här, hur många vi är som jobbar. Men vi vet att vi har över 1000 huvuden nu i Ålandsbanken och koncernen. Och då har vi vetat att vi har över 500 av de här är på Åland egentligen. Så att vi har ett riktigt, riktigt bra lag just nu. Mm. Där jag är stolt över vad vårt gäng åstadkommer egentligen. Så att det, om man sen sitter på Kroskel, eller om man sitter i fondbolag, eller om man sitter i Finland eller i Sverige eller här på Åland... Så just nu sitter alla vid årorna och bidrar.
Mm. Du var ju här för exakt ett år sedan i den här podden. Och då satt du och sa att ni tänkte att resultatet för det här året skulle, eller för 2023 ska bli väsentligt bättre. Och då kom jag att hjälpa nojsa på dig. Ah, vad betyder det då? Det är 10 eller 15% bättre. Det är 34% bättre.
Ja.
Hade du väntat dig det då att det skulle bli så pass mycket bättre än då?
Någonstans i den där riktningen, men det är klart att du kan ju inte förutspå ett okay. resultat 12 månader i förväg som är liksom på miljonen när. Nej. Det går inte. Men vi började ju, det första kvartalet hade vi ju i år betydligt lägre än vad resultaten vad vi hade det första kvartalet förra året. Så då vet jag att det var en del som lite höjde på ögonbrynen att hur kan ni kommunicera att det ska bli ett väsentligt bättre resultat 2023 än 2024 när ni börjar så mycket sämre året. Och då ska man komma ihåg att 2022 var ju ett år då när vi gjorde den här första migreringen av en svensk bolånestock till Borgå och vi fick 10 miljoner euro i engångsintäkt för den. Och det hjälpte i första kvartalet 2022 så att de här siffrorna var kanske inte riktigt jämförbara. Men vi hade väl ganska gott självförtroende ändå att vi ska ro fast och förbi innan året är stängt.
Ja, ja. Så när jag satt där och pratade om 10-15% då höll ju masken och tänkte han ska få säga.
Ja, och samtidigt så vet vi ju att en av de sakerna, så att vi visste ju att räntorna var i stigande och det är klart att det ser du ju hela bankbranschen så har ju lättare att tjäna pengar på pengar om det finns ett positivt räntenetto. Det där, du har ju i många olika sammanhang intervjuat mig under många år egentligen och då vet du att jag under ganska många år berättade om att den traditionella banken och den här har det ganska tufft i noll eller till och med negativt ränteläge. Medan då ett positivt ränteläge hjälper till egentligen. Och nu, det visste vi ju att det här året, räntorna var i stigande. Vi hade ju den här inflationen som var 10% när vi gick in i året och centralbankerna började bekämpa den genom att höja räntorna. Men det man inte vet om de här sakerna är ju att hur påverkar det kunderna? Kommer det sen då, jag tror att många har varit oroliga för att man kommer att se omfattande kreditförluster, att kunderna inte har förmåga att stå emot de stigande räntorna. Då även om min uppfattning fortfarande är att vi har ju inga höga räntor. Utan det en del faktiskt under året har fått en del frågor, och till och med från ekonomijournalister som har frågat mig, Peter, att när ska räntorna bli normala igen? Och jag sa att det är just det de har börjat bli.
Ja. Hör du det, Jörgen? Vi har inga höga räntor.
14% är mitt normalläge för räntor. För det man en gång har lärt sig så sitter det ofta kvar. Jag har en fråga om just kvartalsekonomin. Varje rapport som ni gör under ett år är ju en händelse i sig där ni säger hur det har gått. Men de tenderar, tycker jag, att bli bättre allt eftersom året går. i varje fall i fjol för Ålandsbanken. När ni kom till tredje kvartalet så hade ni väldigt bra resultat på alla plan. Men det fjärde, det slår ju ändå allt. Hur går sådana här till? Vad är det som gör att det där händer? Och kunde du redan efter kvartal tre tänka att det blir nog rätt mycket bättre för det fjärde?
Nej, men det finns vissa sådana här säsongsmönster egentligen. Och tittar man på det här året 2023, så om man tar på placeringssidan så skulle jag säga, också på utlåningssidan egentligen, att det egentligen har varit ett ganska avvaktande år. Placerare eller kunder som har velat låna pengar och sånt, så har ju valt att lite hålla på hanen egentligen, att den där, för man vill se att vart är räntorna på väg, vad är det jag ska egentligen räkna med för kostnadskalkyl om jag då ska finansiera mig, om det sen är att jag ska köpa en bostad eller om jag vill delfinansiera en placering eller någonting sådana saker. Så att den där har ju gjort att om vi tittar på vårt resultat som är bra, men just till exempel courtage, alltså avgifter från aktiehandel, de är ganska låga det här året, för placerarna har varit avvaktande. Sen vet vi att den här fjärde kvartalet så brukar ofta ha en högre aktivitetsnivå. Innan årsskiftet vill folk göra saker och ting. Och det är liksom den där. Det brukar vara inför sommaren och inför årsskiftet så det driver aktiviteter.
Årsskiftet är också så här, alltså beskattning. Man vill liksom realisera förluster och
storstädning. Så är det. Det finns en planeringseffekt i den där du tittar igenom att vad kan vara klokt att göra utgående från det hänseende. Tredje kvartalet sen är ju ett annat där vi har, om man tar framförallt Kroski, har ju ändå för en stor del av Kroskis intäkter är ju projektintäkter. Och då måste du ju vara på jobb. Det är klart att semesterperioden är du ju inte på jobb. Då kommer projektintäkterna ner. Å andra sidan så periodiserar man semesterlöneskulden på lite annorlunda sätt. Så personalkostnaderna tenderar att vara lägre på semester under den perioden då. Men det är mer en bokföringsgrej egentligen hos oss. Så det finns vissa säsongsmönster då. Mm.
Svenska kronan, den var ju låg större delen av året, men tog sig i kragen på hösten. Spelar sånt roll?
Jag tycker ju inte att den tog sig i kragen, för det hade ju nog ännu under hösten vissa dagar när den var på 12. Och sen tror jag det slutade snittet i fjärde kvartalet, tror jag var 11,48 eller någonting sånt. Så det är ju en exceptionellt svag krona fortsättningsvis. Och den där, jag skrev ett vd-brev till vår personal där jag de facto hade tre saker på önskelistan. Den första var starkare krona. Och en starkare krona är ju bra för Ålandsbanken, eftersom vi tjänar pengar i Sverige, men när vi redovisar den i euro så blir den ju mindre värd. Men den andra är ju från Åland. Och åländska perspektivet, att den här att få människorna att förstå att man ska handla hemma hos våra egna företagare och inte resa till Sverige där det är rea på grund av kronan. Och också nu när vi tittar till sommaren, att vi skulle bli lite billigare för svensken att komma hit och turista. För det är klart att det går. Är det bra fart på våra företag och de här på Åland, så är det bra för Ålandsbanken det också. Den andra jag hade på önskelistan var faktiskt lite lägre räntor. Mm. Och det kanske inte, för det tyckte att någon höjde på, men påverkar det inte ett räntenetto negativt? Ja, det gör det säkert på marginalen där egentligen, men framförallt om jag är på finska sidan så upplever jag ju att människor är så pessimistiska. Att den här, och om du är pessimistisk och inte gör någonting, så blir det inte här bra. Så att jag ger gärna bort lite räntenetto om vi får en mer positiv syn och lite mer aktivitet i samhället. För det kommer vi att ta igen på andra saker. Och totalt sett kommer det där att bli bättre. Och den tredje som jag hade där var framtidstro egentligen då. Men den bestämmer vi själva vilken framtidstro vi ska ha egentligen.
Ja, och den här podden har vi alltid framtidstro, ja. Så det här kommer till rätt ställe.
Bra. Det var bra påpekanden. Jag bara måste fråga en sak till. Ser du något tecken på att man tänker lägga ner svenska kronan och gå in för euro?
Beror ju lite på vem man pratar där egentligen med, men den är ju intressant ur det perspektivet att historiskt har det ju varit liksom att statens ekonomi, är det en stark stat så kommer valutan att vara stark. Och Sverige är ju en av Europas starkaste ekonomier, de har ju extremt låg skuldsättning och de här, men det speglar ju sig inte alls i den svenska kronan, är ju en skvalpvaluta, så vi ser ju att varje gång det blir oro i världen så tar de stora bojkarna bort svenska kronorna och går till euro eller dollar, och då försvagas den. Och den andra som man kanske nu har känt egentligen under den här perioden är ju att också man haft en oro för den svenska fastighetsmarknaden. Högt belånad fastighetsmarknad, att hur ser den ut, och då har man avvaktat och ser den där. Så min tro är ju nu då bara Ungern klarar av att släppa in Sverige i NATO, och att det nu då lite sjunkande räntor, det vill säga vi kommer till sommaren och man kommer börja se att den svenska fastighetsmarknaden kommer inte att kollapsa. Ja, då har jag en tro och förhoppning om att vi ska se en starkare svensk krona, och det är bra för Åland, och det är också bra för Ålandsbanken.
Vi håller tummarna.
Ja. Sen vi ska ju grotta ner oss lite grann i det sista kvartalet. Man kan ju jämföra med lite olika saker, men om man tar Åland som helhet så tjänar ni förstås mycket pengar på räntenettot. Det gör ju alla banker och sådär. Men om man kollar på kvartal 4 jämfört med kvartalet innan, så står räntenettot ganska stilla nu. Mm. Hade toppan nu den här ökningen av räntenettot och vänder ner igen, eller hur ska man tänka kring det? Liksom?
Jag tror att den räntenettot styrs ju av två saker. Det styrs av marginal och det styrs av volym.
Mm.
Och om man tar den här marginalexpansionen som bankerna fick tack vare ränteuppgången, den har vi nog sett den största delen av egentligen nu, och det sannolika är att den marginalen börjar de facto gå åt andra hållet, krympa i och med räntorna. Om du tar den vanligaste bolåneräntan i Finland, så är det 12 månaders Euribor. I december, november-december var den uppe på 4,12 eller någonting sånt. Idag står den på 3,55.
Mm.
Så den har kommit ner 60 punkter, alltså 0,6 procentenheter redan. Det är en ganska stor skillnad. Och den där tre månaders Euribor har kommit ner lite mindre. Stibor står fortfarande över 4 där egentligen och väntar på att börja röra sig. Men min tror jag då att liksom, tar du marginalsidan för bankerna generellt här, och Ålandsbanken sticker inte ut på det sättet, så kommer den att börja krympa under 2024. Och det blir upp till oss igen då att visa att hur jobbar vi med volym.
Ja, ni måste få den. Fler kunder och ja. Ta fler lån. Och,
yes.
Ja. Det positiva dock är ju att, som jag tyckte var ändå en positiv överraskning för mig, är att både provisionsmedel och synnerhet IT-intäkterna ökar. Man glömmer ju ofta bort Krosky, och med man menar man kanske jag. Ja. Det verkar som de har mycket jobb just nu, Krosky, och att det går väldigt bra. De intäkterna ökar ju.
Ja, Kroskys IT-intäkter är ju upp över 5, alltså externa IT-intäkter är upp över 5 miljoner euro under året, alltså 22%. Och det Kroskys orderböcker är, skulle jag säga, är fulla 2 år framåt. Och det är ju riktigt, riktigt, riktigt skoj. Nu har man har ju några stora projekt på gång på finska sidan då. En av deras största kunder, S-banken, köpte ju Handelsbankens hela privatkundsida. Så när Handelsbanken nu lämnar Finland så håller man på att konvertera in då Handelsbankens privatkunder till S-banken. Och sen det som är ännu större är ju att de fristående andelsbankerna, alltså inte vår lokala andelsbank här och de som är underställda Helsingfors, utan de lokala andelsbankerna, de som bestämmer själva, de har valt att lämna Samlink och kommer nu att ta hela Kroskys banksystem. Så det är en det är ju liksom både jag brukar säga att det är en sån här hjärt- och lungoperation egentligen för en bank. Och det är ju en stor fjäder i hatten för Kroskys där man håller på att implementera det.
För man läser nyheter så IT-konsulter och liknande typer av IT-bolag, de har det ganska tufft, men Kroskys har det inte det?
Det är tufft har man på Kroski så tillvida att det finns väldigt, väldigt mycket efterfrågan.
Man har för mycket jobb.
Ja, det är snarare åt det hållet, och det är klart att Kroski, om man tittar de senaste 4 åren, så just när man räknar det här FTE, alltså full-time employees, heltidstjänster, alltså, så har vi växt med ungefär 50 heltidstjänster per år. Vi har gått från 700 till 900 på de här åren. Och Kroski har stått för hälften ungefär. Så Kroski är över 350 anställda idag. Och om man backar tillbaks, för Kroski firar ju 20-årsjubileum nu i år. 2004, när jag blev första vd i Kroski, då var vi 78 personer som startade upp. Och nu är man över 350.
Hur mycket kan Kroski växa? Hur bra kan det bli liksom?
Egentligen, på det sättet tycker jag inte att det finns, det är nog upp till Kroski själva det, hur duktiga man är egentligen, den där, att det finns en, den Kroski är ett unikt bolag på det sättet att man är så bred, den där man gör liksom allt från internet, mobilbanker till betalsystem, kontosystem, utlåningssystem, kapitalmarknadssystem, så att du har hela den där paletten, och det den där, har någon sagt där också, att den där, att om du har ett intresse eller funderar på att leverera en finansiell tjänst, så kan du alltid ringa Kroski, för de har alltid ett erbjudande åt dig. Sen kan det vara att det finns andra, men många, många nischaktörer som gör mycket, mycket mindre del av de här sakerna. Så Kroski, det är samtidigt en utmaning att hela tiden se till att du kan vara tillräckligt duktig på så omfattande område. Men Kroski gör ett bra arbete där, och sen finns det många av kunder, inklusive vårt banken. Vi vill göra mera. Mm. Vi vill göra mera saker. Vi har mycket på vår önskelista som vi vill göra bättre.
Kommer Kroski alltid vara en del av Ålandsbanken, eller finns det en möjlighet att man sätter den på börsen till exempel, eller delar ut den till aktieägarna?
Ja, det finns ju den där, ju fler kunder Kroski får och desto större de blir, så desto fler alternativ har vi. Det finns inga planer på att börja titta på att sälja Kroski eller att lägga Kroski på börsen. Det som har hänt är ju då, om man tar det här till exempel, för det som på ett sätt kan man säga att Ålandsbanken och Kroski har de facto kommit närmare varandra. Och det är just om jag tittar på det här stora samarbetet vi gör med Borgo, alltså det här svenska hypoteksinstitutet, alltså där man lånar ut pengar till bostäder i Sverige, och som vi gör tillsammans med ICA-banken, Ikano-banken, Söderberg och Partners och Sparbanken Syd. Det avtalet är ju skrivet mellan Borgo och Ålandsbanken. Men det är ju Kroski som står för all IT och Ålandsbanken som står för all kunskap. Det vill säga hur man bedriver bank. Våra centralfunktioner är där och levererar. Och om man tittar på någon trend där ute, så kan man säga att det är väl färre och färre banker eller förmögenhetsförvaltare eller fondbolag eller vad det är som vill köpa kod. Man vill köpa tjänst. Mm. Den där. Och den där gör lite att den här att man vill köpa en färdig lösning. Och den här kombinationen av Ålandsbanken och Kroski, Den är nog starkast. Jag ser ingen annan som kan leverera egentligen de helhetslösningarna som vi tillsammans kan göra. Och det är därför vi har skapat det här nya affärsområdet som kallas partnersamarbeten. Mm. Så att den där, den där är nog spännande.
Ja, ja. Ni gör ju inte bara IT och lånar ut pengar. Ni förvaltar ju även kapital. Och det förvaltade kapitalet ökar. Och du skriver i förordet att det beror både på positiva marknadseffekter, det vill säga att börsen har gått upp, och ett nettoinflöde. Hur stort är det nettoinflödet ungefär? Eller?
2023 var nettoinflödet över 660 miljoner.
Okej.
Okay. Så att det var substantiellt, det var riktigt bra.
Vem är det som petar in pengar? Vilka marknader?
Det är klart att den stora majoriteten kommer ju från finska och svenska sidan. Mm. Men jag tycker att även ålänningarna har lite pengar fortfarande.
Är det nya kunder eller samma gamla kunder som...
Nej, det är mycket nya kunder. Okay. Även befintliga kunder kan öka ju på, och deras växer. Den här. Men framförallt är det ju nya kunder som kommer in. Och jag sa när vi hade presskonferens här med vanliga tidningarna på morgonen där egentligen, att när vi tittade i Finland det första halvåret i år, så kom 57% av våra nya kunder kom via referenser av våra befintliga. Mm. Och det där är ju liksom en av de här sakerna som vi pratar om när du försöker driva det som... Jag brukar ju skilja på transaktionsbank och relationsbank, där vi försöker vara relationsbank och att du ska ha bra digitala tjänster, det är liksom en självklarhet. Men att kombinera det med någon som ändå känner till dig och försöker göra gott för dig. Den kombinationen, just nu så som världen ser ut där ute och så som storbankerna spelar spelet, så den passar oss ganska bra just nu. Mm. Så att
jag läser ju Dagens Industri varje dag och jag noterar ju att Ålandsbanken har ganska många helsidor per år i Dagens Industri. Jag vet inte hur många, men ganska många. Och då tänker jag, ni måste ju ha det för att det funkar. Det ringer mycket.
Nej, så är den där. Men jag hade faktiskt en annan bild som jag visade också i de här tidningarna. Och det är ju inte betald reklam egentligen. Men om man tittar på våra förvaltare Lasse Söderfjell och Niklas Wellfelt, så har de väldigt mycket sändningstid i svensk media. Och det intressanta, för där 2023 har varit ett genombrott för oss också, är ju nu att om vi tar vår finska sida, där vi har Tanja och Jyri på aktie- och räntesidan, som är finskspråkiga delarna, Så de har ju fått ett ordentligt genombrott i de finskspråkiga tidningarna. Så vi har aldrig fått så mycket sändningstid. Och jag sa faktiskt att våra lokala tidningar här att vi får mycket mer sändningstid i Finland och Sverige idag än vad vi får på Åland. Ja. Men det kan vi ju leva med, för de flesta ålänningar vet ju att Ålandsbanken finns ändå.
Ja, jag tror Lasse Söderfjell fick sitt genombrott när han med vår podd, tror jag. Eller,
det var det lyfte efter det, det tyder mycket på. Jag tror att ni är någonting på spåren där, för ni har en storytelling som känns äkta. Jag träffade en finlandssvensk vd för inte så länge sedan här under hösten, och han sa faktiskt apropå verkligen ingenting att det fanns en bank idag i Finland som han tyckte som på riktigt levererade hållbara lösningar, och det var Ålandsbanken. Han var kund hos er, och han faktiskt strödde lovord utan att det var påkallat. Det var mer än någonting som blev en snackis eftersom vi pratade om något annat. Det tror jag att är ett rätt gott betyg. När man blir en naturlig snackis och det man pratar om är det som händer på riktigt.
Jag får lite samma feedback tycker jag när jag är på svenska sidan nu. För nu har vi ju börjat få kännedomen på svenska sidan också. Den där, och framförallt i entreprenörskretsar och de här sakerna där. Och jag träffade vid ett tillfälle en dam som hade blivit kund på vår private banking i Stockholm, och var hon som hade pengarna, men hon hade med sin man. Hennes man jobbade på en av storbankerna, och han uttryckte sig och sa det här att ni är ju den enda banken i Sverige man inte pratar skit om. Och det präglar ju lite vår bransch, att tyvärr är ju bank för väldigt, väldigt många fortfarande någonting negativt laddat. Och samtidigt så är ju bank extremt viktigt för samhällsfunktionen, att vi liksom hanterar betalningar, kunna vara med och finansiera och vara smörjmedlet i hela den här ekonomin. Och samtidigt så är den ju, den är ännu mer negativt laddad på svenska sidan än på den finska sidan. Men alltså att det var det bästa beröm man kunde få, var att ingen talar illa om er.
Nej. man pratar ju väldigt mycket om att det är så otroligt tuffa tider och folk har det svårt med ekonomin. Och det var väl någon nischbank här, var det strax innan jul, jag kommer inte ihåg vilken det var, som gjorde så här enorma nedskrivningar. Och jag noterar ju att ni har ju inga kreditförluster alls. Alltså de är väl lägre än i fjol. Hur kommer det här? Där får man ju inte ihop riktigt.
Nej, du har läst helt rätt egentligen. Det är ju två saker. Om du kommer ihåg det som hände de här tidiga åren, så drabbades ju vi av ett par bedrägerier. En på svenska sidan och en på finska sidan. Och svenskarna är ju dömda redan. Och de lyckades nog lura andra banker också, så vi var inte kanske naivare än de här sakerna. Så det var det som drog upp kreditförlusterna på de åren. Men jag var ju osäker, precis som jag sa här i inledningen, att kommer de här stigande räntorna att börja påverka våra oskötta krediter? Kommer de att börja leda till större kreditförluster? Och det är det alla tittar varje kvartalsrapport på bankerna. Men när vi gick in i 2023, då hade vi faktiskt lite mera oskötta krediter än vad nu när vi går in i 2024. Mm. Och det hade jag kanske inte sett. Men jag har också sagt att det är fortfarande ännu lite för kort tid för att dra slutsatser. Så vi ska följa det här också.
Och det är, nu är jag inte någon expert på det här, men är det när folk börjar få, alltså när folk slutar betala sina lån, då måste ni reservera för fler, eller hur funkar det där?
Nej, idag funkar det ju faktiskt så att om du kommer in till Ålandsbanken och lånar, oberoende vad du heter, så dag ett reserverar vi för dig.
Okay.
För det är ju sån här, nu är det ju statistik det här.
Ah, okay.
Så att, och så räknar alla banker, sitter och räknar på sannolikheterna för med den profilen du har, med det sparande du har, med den belåningsgraden du har, med de inkomsterna du har, hur din familjesituation och alla där, så sitter och gör statistiska modeller på, och så reserverar man utgående från olika delar, och så ökar och minskar sannolikheterna. Så att vi reserverar även för våra välfungerande kunder, det gör alla banker idag.
Okej, okay, ja, spännande.
Det har ju inte riktigt med kreditförluster att göra, men 2006, så då var det, ja, det var rånet på den tiden. Under fjolåret så lyfte podcasten Motiv faktiskt en rätt fin tredelad story om det. Lyssnade du på den?
Ja.
Vad väckte den för minnen?
Så jag var ju på den tiden, jag var ju på Krosky där det finns ju alltid såna vissa tidpunkter när man minns att var man själv var den där, och jag minns att jag kom upp till Peter Grönlund som då var vd på här, och han sa att vi har blivit rånade, och jag trodde ju att han skojade. Men där egentligen då, jag såg ju ingenting av själva rånet, och de här sakerna kom just efteråt där egentligen, så det var väl den där och det var ju lite, tycker jag, på något sätt, det var ju en våldtäkt på det åländska samhället, inte bara på Ålandsbanken, utan det, så här gör man ju inte. Alltså Vi var ju inte förberedda på att det kommer svenska professionella rånare till Åland. Det var ju helt klart.
Mm. Lever ni med det där nu? Eller är det numera det liksom avklarat? Och
jag tror att det är klart att människorna de som var nära så har nog det där med sig för alltid. Det är något sånt som man inte kommer att bara kunna sudda ut. Jag tror att de som är nya eller de som inte var direkt berörda av de där sakerna, så då började det bli ganska länge sedan egentligen. Så att det.
Mm. Jag har ju försökt med allt vad jag orkar hitta någonting negativt i er rapport. Det är ju inte lätt. Det mesta går ju bra.
Varför måste du leta sånt?
Man vill ju alltid balansera upp det, att man inte verkar för inställsam. Det är viktigt för mig då att jag framstår som lite tuffare än vad jag är egentligen. Jag hittade en fotnot någonstans, eller var det inte en fotnot, det står nog faktiskt i löpande texten, att ett konkursbo har stämt där på 6,5 miljoner. Vad kan du säga om det?
Ska vi vilja ha detaljer?
Nej, inte.
I januari lämnades ansökan inte riktigt. Så ganska nyligen då, förra månaden.
Vi har den ju i liksom, vad heter det, händelser som har hänt efter periodens utgång då, som du uttrycks där i januari egentligen.
Så det hör till det här året egentligen?
Ja, så är det, men vi flaggar ju den där att i grunden kan vi bara säga att vi delar ju inte konkursboets åsikt egentligen.
Nej, är det en känd tvist? Det har väl varit några så här som man skriver.
Den lär väl säkert komma så småningom.
Okej. Han är reserverad någon förlust för den här, eller behöver man inte göra sånt?
Man gör ju alltid i banker, så måste ju göra olika typer av sannolikhetsbedömningar egentligen, och utgående från det så får du fundera då. Men
först i kvartal ett.
Ja, vi anser ju att de har fel.
Okay.
Hur många kunder har ungefär Ålandsbanken idag?
Alltså vi har ju väldigt många, det här är ju hur du mäter kunder, men säg att vi är ju inte långt ifrån 200 000 kunder. Och den överväldigande majoriteten är ju i Sverige.
Hur många? 200 000?
Ja. Så att det där, men det är ju inte de kunderna som du ser framför dig egentligen. Det är därför att vi har ju den här appen Dreams.
Ja, precis det.
Dreams som har ju över 100 000 kunder egentligen. Som är sparare i den appen. Som är de facto kunder i Ålandsbanken. Kommer in via den vägen. Även om det står nog på smått att de sparar i Ålandsbankens fonder. Och de sparar på Ålandsbankens konto och de här sakerna. Så att de vet nog vilken bank de är kund i. Men i allt agerande. Vi kommunicerar ju inte direkt med dem. Utan det är ju Dreams som gör det.
Men man tänker med alla dessa kunder så är det ändå rätt få som det blir bråk med.
Nej, så är det. Den där att den är ju, återigen, så vi har en jag blir glad när jag ser våra kundnöjdhetsmätningar. Men det är klart att vi är människor också, så att inte vi är maskiner. Nu gör ju vi misstag också, så att den där att ibland går det ju fel. Men
den kundnöjdheten har gått ner lite grann, från 96% till 92%, var det så?
Ja, men den,
katastrof.
Den är på väldigt, väldigt, väldigt
hög nivå. Hur kan den vara så hög?
Och det är ju, tar du den som kanske är den mest prestigefyllda kundnöjdhetsmätningen i Finland, den här som görs av Kantar Prospera, där de mäter då, frågar kunderna vilken private bank är det som de tycker att det är bäst, har 13 olika frågor egentligen, så vi kom ju ut som etta nu tredje året i rad. Och i dem, när man tittar på de här 13 frågorna, så man kan också vikta dem, att vilka är de viktigaste. Och de tre viktigaste när kunderna själva får bestämma, så det första är då investment management kompetens, alltså att du kan hantera pengarna. Och vi har ett fantastiskt placeringsår bakom oss. Alltså den där vi ibland kommer den här diskussionen, kan aktiv förvaltning slå indexförvaltning? Svaret är ja. det är jättetydligt. Och den här, i år, jag visade också på den här presskonferensen nu att det, till exempel, det här på Åland, det vanligaste diskretionära mandatet som kallas normalen här egentligen då, det indexet steg 10% under året, och vi levererade 20. Vi slog index med över 10% det här året. Men det var den viktigaste saken. Den näst viktigaste saken är den personliga kontakten, och den tredje service minus. Och alla de här tre kommer vi ut som etta. Och de här mjuka värdena, och den tangerar ju lite tillbaka till det som du var inne på, Jörgen, hållbarhetsfrågorna egentligen. Att hur beter man sig? Hur jobbar du med dina kunder? Och på vilket sätt gör du det där på ett långsiktigt uthålligt sätt så att man känner att väntas nu, jag får ett värde för det jag sätter in.
Mm. Det är väl så att det är styrelsen tror jag som fastställer finansiella målen för banken.
Ja.
Och ni har ju ett mål, det togs väl för, kanske för 2 år sedan, att ni ska ha en avkastning på kapital på 15%. Man höjde ju det här målet då. 17,2%
ja.
I fjol. Ni slog det här målet och det är ju bekymmersamt. Kommer ni att behöva ett nytt mål nu eller hur?
Som sagt, räntorna är ju lite på väg neråt egentligen, men den är ju, den sitter ju på hur duktiga vi själva är egentligen, att hur många nya kunders förtroende kan vi förtjäna.
Mm.
Och det är klart att tittar du på de 2 senaste kvartalet, för sista av våra 60 miljoner i resultat så gjorde vi 40 sista halvåret. Mm. Och då hade vi ju en avkastning på eget kapital som var 21,5% både kvartal 3 och kvartal 4. Så att vi gick ju ut ur året väldigt, väldigt bra.
Mm.
Men vi har nog inte haft någon diskussion nu då om att börja ändra de här finansiella målen ännu. Men det,
kan man vänta sig att ni ska avkasta över 20% med kapital hållbart? Det är kanske inte riktigt.
Den har ju lite att göra med hur din affärsmix ser ut. Mm. För om man tittar nu, det är ställt utom allt tvivel att vi har fått hjälp av ränteuppgången som har hjälpt marginalen det här året. Men de 5 senaste åren så har vi gjort rekordresultat 4. Fjolåret var enda som vi inte har gjort det. Då missar vi ju med ett par miljoner. Men av de här 5 åren då, där vi har gjort rekord 4, så de 3 första rekordresultaten har vi gjort i negativt ränteläge.
Mm.
Och det är en av de sakerna som jag tycker att är extremt starkt i Ålandsbanken. Och det är ju det jobb vi har gjort framförallt inom spara- och placera-sidan och där vi kan attrahera de kunderna som faktiskt då vill ha hjälp. Och nu, om man nu tittar på då det som vi kallar kärnintäkterna, provisionsintäkterna, räntenetto och IT. Nu är egentligen då provisionsintäkterna på samma nivå som förra året, men räntenetto och IT drog egentligen. Så att de här 3 benen är ju väldigt, väldigt starka. 2022 var provisionsintäkterna större än räntenettot.
Mm.
Tittar du på en Nordea eller en handelsbank, då brukar ju de här räntenettot vara 60-70% av intäkterna. Så vi har en lite annorlunda profil, vilket egentligen då kan ha möjligheten, om vi lyckas fortsätta att göra och växa den affären, så skapar det bättre möjligheter till att skapa den där avkastning på eget kapital. För det är ju lånerna som framförallt kräver kapital.
Ja, precis.
Hur ligger de andra till? Om ni har 15 som mål, vad finns det någon branschstandard att alla ska vara med?
Jag har ju en historia där egentligen som var, om man backar tillbaks ganska många år så var det ju, jag brukar använda den lite som att alla storbanker är samma sak. För då när var, på den tiden var ju Björn Wahlroos ordförande i Nordea. Och när han gick ut och sa att Nordea ska avkasta 15%, så tog det några månader så var alla andra storbanker och sa att vi ska också avkasta 15%. Då gick vår styrelse ut och sa att vi ska avkasta 10%. Och ja, det är ju inte en vd som ska recensera sin styrelse, men det är styrelsen som ska recensera vdn. Men det är klart att vi vill ju också vara attraktiva för placerarna och vara en intressant börsaktie. Men jag tyckte att det var modigt av styrelsen då att gå ut och säga 10. Och vad de egentligen sa var ju att vi accepterar fortfarande att ni ger kunderna lite tid.
Mm.
Det var det de sa. Det intressanta som har hänt under resans gång var ju då att vi började ju passera 10. Och då, som du sa, för ett par år sedan så höjde vi till 15. Då sänkte Nordea till 10. Och nu tror jag de är på 13 eller något sånt här saker. Där. Så att just nu ligger vi nog rätt bra positionerade. Och jag har sagt det där att just nu ska vi inte ändra så mycket. Utan vi ska bara se till att vi gör ett gediget hantverk och att vi levererar på våra löften. Våra löften är ganska omfattande så att vi behöver jobba hårt för dem.
Har ni, det här är en dum fråga nu, jag tror nog det. Men ni har inflyttning till Ålandsbanken, alltså att det kommer mer kunder än vad ni tappar.
Absolut.
Om man så säger, varifrån kommer de?
Storbankerna.
Jag tänker på Åland så brukar man säga att de flesta kommer från Sverige eller Finland.
Nej.
Men ni ser att det kommer från storbankerna?
Storbankerna, ja. Ja, och den är ju liksom, den huvudargumentet är ju att man känner att man får mer personlig anpassning.
Ett bra exempel på det, jag bara måste lyfta det, för jag tycker att det är så, det präglar, det kännetecknar faktiskt Ålandsbanken. När ni har era kvartalsrapporter och när ni kommer ut med era nyheter, så undertecknar du dem alltid och så sätter du ditt eget mobiltelefonnummer. Jag tycker att det är skönt och det beskriver faktiskt banken rätt mycket. För nästan alla andra så har informationsdirektörer och ett uppsjö med folk som hanterar informationen. Är det här en medveten satsning från er sida? Eller är det för att ni är för snåla för att ha informationsdirektörer?
Jag vet inte, men jag tycker ju att jag kan ju banken bäst själv. Alltså. Ja, men... det är lite åländskt på jag kan det här bäst själv. Jag har ju varit över 30 år i banken och fått vara vd nu sedan 2008. Alltså inne på 16 år här nu då egentligen. Så att det, jag har ju, brukar säga att jag har ju levt nu snart 4 normala börs-vd. För de brukar ju åka efter 3,5-4 år normalt.
Är du nerringd efter att ni gör ut sån här och du sätter ut ett telefonnummer?
Nej, egentligen inte. Det mera bekymret med att sätta ut telefonnumren är ju... Jag brukar få något samtal från finska sidan. Väldigt sällan från svenska sidan egentligen. Finska sidan och sen åländska. Då. Men det är nog mera bekymret att sätta ut de här mobiltelefonerna är ju alla de här reklamsäljarna.
Mm. Brukar de ringa från Microsofts huvudkontor i Genève?
Ja.
Föreslå saker. Ja,
jag tror att man blir nedringd av andra banker som är det headhunter. Om de är rollen så här. För vem är det någon ledig? Nej, skit i det. Utdelningen. Herregud, vi har pratat länge nu utan att prata om dividenden. Det blir både en ordinarie utdelning och en extra utdelning. 2,65 euro får det rätt då, inklusive allt.
Så,
Tobalotto.
Så har jag räknat också.
75% av årsvinsten delar ni ut i romanska samhälle.
83%.
83?
Ja.
Ja, just det, inklusive den där extra.
Ja, tilläggsdividenden, ja.
Mm. Det är mycket pengar som ska ut i samhället och ta vägen någonstans till kaféer.
Vi delar ut 40,5 miljoner euro.
Mm. Och de mesta pengarna går ju till ålänningar.
Så är det. Den där, att majoritet, jag tittade någon gång här vid sommaren. Vi har ju över 14 000 aktieägare nu.
Mm.
Så om man tittar på de som har postadress på Åland, så är faktiskt inte majoriteten ålänningar.
Men okay.
Vi har över 5,500 aktieägare på Åland. Men däremot är majoriteten av aktierna på Åland.
Ja, just det.
Så att det där att någonstans, om det ser ut ungefär som i somras, så bor det i alla fall någonstans runt en 22 miljoner av de där dividenderna landar på Åland.
Mm. Det är ganska häftigt.
Som blir utsatta för beskattning här och pengarna landar in i samhället. Mm. Så det är plus plus.
Ja. I Sverige så är det ju en himla debatt det här. Så fort bankerna föreslår höjd utdelning så blir politikerna arga.
Mm.
Här på Åland upplever jag kanske inte att det är så. Nu säger man det där så får ni en massa skit sen. Men vad, är det kontroversiellt att dela ut pengar tycker du?
Nej, jag tycker ju inte. Jag vet inte om du minns, för några år sedan så var det ju en pandemi och det fanns ju ett dividendförbud.
Men jag kommer ihåg både pandemin och dividendförbudet. Ja,
ja, det var ju, det fanns en bank som bröt mot det där dividendförbudet. Ja. Och det var Åland. Banken. Vi sa att åländska samhället behöver de här pengarna, ja, mer än vad Ålandsbanken hade. Och under 2 dygn så var Ålandsbanken den mest lästa nyheten på Bloombergs nyheter. Så att det krävdes ett bryta mot ett dividendförbud för att vi skulle slå igenom på europeisk nivå då, på nyhetströskeln. Men jag tror att ålänningarna tycker om dividend egentligen. Att vi har en gammal tradition nu. Det som har funnits mera är ju den här att hur mycket får banker tjäna?
Den
diskussionen tycker jag att man ser väldigt tydligt i Sverige. Jag tycker inte man ser den kanske lika tydligt i Finland. Och det är ju jag vet inte vad som är för banker får ju inte förlora pengar. Då är människorna förbannade och oroliga. Och tydligen får man inte tjäna hur mycket som helst. Så att det liksom finns något sån här, något spektrum där som är lagom. Då kanske det är Sverige det här lagom egentligen. Men det är klart att det finns ju en del människor nu i det högre ränteläget som ändå pressas. Ekonomin förändras. Det ska man ha respekt för. Också företagssidan där så är det. Och samtidigt, vi har ju haft den där 10-åriga perioden. Det som egentligen är det onormala då med det här noll- och negativa ränteläget egentligen. Men en 10-årsperiod, det blir normalt. Vi anpassar ju oss till det där när det tar så där otroligt lång tid egentligen. Så att jag tror, men det ska du ju fråga andra egentligen då kring den här, men att ålänningarna om vi tjänar pengar i huvudsak i Sverige. Vi tjänar ju pengar på Åland också naturligtvis. Mm. Men i huvudsak tjänar vi de här pengarna i Sverige och Finland och delar ut dem på Åland. Så kanske ändå finns en förståelse
okay. för det. Ja, det kan man ju tänka
sig. Jag tyckte Fredrik att du förklarade det där ganska bra. Ja, för det är lätt att bli carried away när man läser all media i Sverige. Att bankerna faktiskt nog mjölkar ut lite för mycket kan hända. Mm. När du får den här från så många olika håll så är det lätt att bli att man lite håller med. Jag minns att vi förde en diskussion om det där, Fredrik. Och du förklarade det, tycker jag, på ett sätt som inte går att värja sig från. När de faktiskt lever på en konkurrensutsatt marknad och det står var och en fritt att välja precis vilken bank man vill. Och därmed det svarar jag klart.
Ja, och sen du får
man
välja...
måste få försöka ta så bra betalt som man kan. Det gör alla. Och det är precis som det ska vara för den marknadsekonomin.
Och ingen måste ju ta ett bostadslån. Det är liksom,
ingen har tvingat dig att ta det.
Nej. Så, sen kan jag fatta diskussionen kan väl handla om bankerna delar ut jättemycket pengar nu när det går bra och sen går det dåligt och då måste liksom staten rädda dem. Det är ju kast. Nej. Men Ålandsbanken har väl aldrig blivit räddad.
Nej, det är inte. Jag hoppas aldrig det ska hända. Men det är klart att 2023 var ju också ett speciellt år om ni kommer ihåg våren. 2023 så började helt plötsligt amerikanska regionala banker gå under.
Bankfrossa där, ja.
Och det som hände sen i slutet på den våren var ju att det var inte bara regionala amerikanska banker utan helt plötsligt då en 150-årig bank som heter Credit Suisse, en av världens största banker, tvångssäljs in till UBS egentligen och försvinner. Och det här är ju... Så att man ska ju nog vara lite ödmjuk i att det händer grejer. Backar du tillbaka till finanskrisen 2008, då var det UBS som var i konkurs och blev räddade av schweiziska staten och Credit Suisse som var den starka. Och nu blev det precis tvärtom egentligen. Ja.
Det där var ungefär som om Hammarby skulle köpa Djurgården, Fredrik.
Mm. Tänk dig det. Hemska tanke. Nu,
alltså den där storyn kan vara den bästa man, som
där,
finns i finansiella
kretsar. Så får man inte säga. Ja. Jag tappar helt bort mig. Vad jag skulle fråga?
Mm. Jag läste, det var många av de här stora som följde den bra. Det var helt otroliga berättelser alltså när det där hände. Mm.
Ni, här... Jag minns inte om det var för att ni inte fick dela ut så mycket som ni ville, men ni återköpte ju aktier. Var det inte i fjol då, i och med att i fjol var det var 2022 ni gjorde. Ja. Var det en engångsföreteelse det? Ni tänker inte börja med sånt på regelbunden basis. Det kanske är en styrelsefråga.
Ja, det är en bolagsstämmofråga i slutet.
En bolagsstämmofråga till och med.
Ja, att bolagsstämman som ska ge mandat.
Är det inte bra då att köpa tillbaka aktier istället för att dela ut?
Ja, det finns ju lite olika. En del hävdar ju att det är kanske ett skatteeffektivare sätt att ge pengar till ägarna. Och den just nu har vi inget mandat till den. Vi får väl se bolagsstämman. Men så just nu är det inget alternativ för oss egentligen. Vi ser ju att många andra företag gör ju det just nu. Och också banker har stora återköpsprogram.
Ja, nu har jag inte kurser framför mig. Men er aktiekurs är väl lägre nu än var för ett år sedan. Ni har väl P10 nu kanske. Så att, är du inte lockad att köpa tillbaka till aktier då?
Ja, generellt sett så det, samtidigt så tror jag att många av våra ägare uppskattar att få dividend också. Det är ju lite olika sätt att se och beroende på hur långsiktigt du ser den där. Men jag på bolagsstämman i fjol så visade jag ju att vi på 28 månader hade returnerat nästan 105 miljoner euro till våra aktieägare. Mm. Och adderar du till de här 40 nu då, så då vi om bolagsstämman tar det här beslutet nu så har vi de facto på 40 månader returnerat över 145 miljoner till våra aktieägare.
Mm. Varför ska ni köpa tillbaka aktier? Den där biten har aldrig riktigt till fullo begriper jag inte. Om man äger alla sina aktier, vem äger banken då?
Du köper ju inte tillbaka. Vad vi gör är ju en sån där, eller vad banker eller andra företag som gör det, de köper ju tillbaka aktierna och antingen så tar du dem för att du ska använda dem till exempel som betalning om du vill köpa ett annat företag. Eller så kan det vara så i vårt fall så tog vi ju bara och strök dem.
Makulerade
aktierna och då får ju de aktieägare som är kvar får ju en större andel av banken.
Men när man har tagit alla, då finns det ju ingen som äger den längre.
Nej, men det finns lagstiftning för det. Det är inte aktuellt.
Utan det är en liten del bara.
Ja, så att befintliga aktieägare, de som inte har sålt, blir ju större ägare och får då en större andel av kommande dividender.
Mm. Så istället för att man får en dividend så får man egentligen en större andel av bolagens vinster. Och teoretiskt sett så ska ju aktiekursen stiga när bolaget kör tillbaka aktier. Så hur, om man tänker så här på lite längre sikt för Ålandsbanken, Hur ska ni fortsätta växa? Ska ni det? Har ni rum att växa liksom, hur mycket som helst i Sverige och Finland? Då börjar ni snart liksom nå ett tak för att okej, nu blir det svårt eller dyrt för oss att få fler kunder.
Min bild är nog att i Sverige och Finland kan vi göra mycket ännu.
Oändligt mycket? Eller
liksom? På svenska sidan, på finska sidan kanske vi har kommit lite längre eftersom vi har hållit på där. Men på svenska sidan är vi fortfarande bara i barnskor egentligen. Där vi kan göra väldigt, väldigt mycket till i Sverige. Men även på finska sidan. Lite mer utmanande här på Åland med den marknadsandel vi har egentligen. Men här jobbar vi ju då istället utgående från den här principen att hur kan vi vara med och se till att Åland växer.
Mm.
För kan vi behålla vår marknadsandel och få Åland att växa, ja, då kommer vi att tjäna mera på Åland också. Så att det är ju det sättet som vi ser här. Därför är vi ju med och jobbar kring vindkraften och alla de här sakerna också.
En ren kontrafaktisk tanke. Vad skulle ha hänt om Ålandsbanken inte skulle ha köpt Kauting och inte skulle ha gått in i Sverige? Hur skulle banken se ut idag då?
Vi skulle ha varit en väldigt mycket tråkigare bank.
Ja.
Så är det. Att den svenska affären, om jag tittar på Kroski, så har ju en väldigt stor del av Kroskis nya kunder kommit i Sverige. Det har varit svårare om man inte hade haft ett system som var anpassat för den svenska marknaden. Tittar vi på vårt partnersamarbete, så har ju de facto alla nya partner kommit på svenska sidan.
Mm.
Och tittar vi på den här traditionella banken, så har vi ju en jättetrevlig och spännande tillväxtresa som har hållit på nu då i över 10 år där egentligen. Och som jag säger, den har vi ju bara börjat.
Mm. Norge och Danmark lockar inte sånt.
Kroski har väl 2 kunder i Norge tror jag, den där som man levererar open banking-plattformen till. Men man ska nog ändå ha respekt för den här kostnaden att starta upp på nytt egentligen. Och Norge och Danmark har ju också egen valuta och lite egna betalsystem. Att det finns en ganska stor sån här initial kostnad för att faktiskt kunna leverera. I den mån man vill leverera ett fullserviceerbjudande så som vi gör i Sverige och Finland. Men det är klart att du kan tänka dig att komma in som mera som nisch och göra vissa delar. Men just nu har vi känner att vi har så mycket att göra i Sverige och Finland fortsättningsvis, så att vi ska inte splittra oss allt för mycket.
Ni måste vänta på en till finanskris som ni kanske har på billigt. Ja. Du har varit vd på banken i 16 år.
Ja, 1 mars 2008, några månader innan Lehman föll och hela den här finanskrisen drog igång. Va?
Är du fortfarande lika hungrig eller börjar det bli mätt?
Men det har ju varit en jätterolig resa, och jag tror att just den här, lite som du var inne, Jörgen, på att, eller han pratade här med utan Sverige eller de här sakerna, så det är klart att det har kommit hela tiden nya saker i den här nu då, den där lite får jag ju vara med och röra på fintech-sidan också. Jag sitter i styrelsen för Duconomy, det här som det Åland Index. Nu har vi 105 banker i världen som har köpt Åland Index. Alltså, jag tycker det är så häftigt. 105 banker. Vi har fått över 50 banker det här sista året. Det är accelererande takt som sätter Åland på den globala hållbarhetskartan.
Mm.
Sverige vill med och gör saker och ting. Partnersamarbeten har vi dragit igång under den här tiden. Så att, ja, men det händer ju nya saker lite. Så att Ålandsbanken, den där, ännu tycker jag att jag har lite energi kvar.
Okay.
Ja. Nybygge kommer ju om inte annat.
Så är det.
Det måste ju ändå vara... Ja, inspirerande.
Det är ju så tillvida att nu sitter vi ju utspridda. Vi har en del i gamla Strandnäs kontor. Jag sitter med juristen och företagsledaren i chipshuset. Vi har vår kundservice, våra affärsutvecklingen och de partner och samarbetena sitter i det här där polisen var bredvid Harrys El då på Elverksgatan. Och så har vi hyrt två våningsplan i tiden. Så just nu är vi ju lite utspridda i hela Mariehamn där. Och ambitionen är ju att få den här nya kontorsbyggnaden klar då vid inkommande årsskifte. Så det ser vi nog jättemycket fram att få samla ihop gänget igen i samma och nya lokaler där förhoppningsvis lite mera energi, där det finns kyla på sommaren. Och jag brukar nämna som exempel då, för jag satt ju i det här östra flygen där med rummet mot Slemmern och Alandica. Så när det blåste på vintrarna och ostlig vind och snöa, så hade jag snö på skrivbordet. Så att det var bra. Ventilationen fanns ju fungerande.
Rysskylan blåser in. Så ja.
Jag måste fråga en sak om pengar där. Finns det bankvalv i nya bankhus? Eller har man tagit bort dem? För du hör, ja.
det finns ju nog viss, den där, för du har ju fortfarande, finns det nog en viss dokumentation som du vill skydda och brandsäkra, okay, och sådana saker. Men vi har ju också de här, alltså förvar, alltså traditionella bankfack.
Exakt. Den där, sådana finns kvar.
Bankfackar, de här sakerna, det har vi på Stureplan, det har vi på här.
Där man har sådana guldtackor och Rolex-klockor och sånt.
Jag tänkte inte att vi skulle gå in på detaljer, men jag tycker att det här är fascinerande, för när du börjar, Peter, på den här banken, så då hände det fortfarande att man körde in pallar med sedlar, mm, som kom från färjor och var, ja, de nog kom ifrån. Ja. Det ser du inte idag.
Alltså, kontanthanteringen har ju gått ner väldigt, väldigt mycket. Men det intressanta är ju nu när man pratar om de här beredskapsfrågorna. Och centralbankerna är ju livrädda för att kontanterna ska försvinna. För det är klart att den här, Sverige är ju det land som har kommit längst i världen när det gäller att bli digital i praktiken. Och samtidigt så, där på väldigt många ställen så tar de ju inte emot pengar längre. Men vad händer då den här dagen när kommunikationerna är brutna och du har den här, att hur sköter vi vår betalningsinfrastruktur då? Att vi är ju nog väldigt i händerna på att kommunikationen och elen fungerar. Så därför det pågår ju diskussioner om att att bankerna måste ha ett minimikrav på kontanter som ska kunna användas och sådana här saker. Så att jag tror att hela den här Ryssland och Ukraina-konflikten då, eller kriget där, så har ju nog gjort att den här gamla beredskapsmedvetenheten om att väntas nu att vi eller kan man säga den här gamla klassiska ålen, ska jag säga, att förtöj för stormen men hoppas på solsken, att den har nog kommit väldigt mycket närmare än.
Vet du vad jag tänker varje gång jag går förbi det här kontorsbygget? Vad kostar det? Blir det himla dyrt det här?
Jag hoppas det blir snyggt. Ja.
Jo, men det ser snyggt ut, men det blir dyrt.
Ja, jag vet inte. Jag tror att på det sättet passar den. Byggbranschen är ju en av de här som har haft det lite tuffare när folk inte gör den där. Så jag tror tajmingmässigt så kom nog vårt bygge väldigt, väldigt bra.
Så både ni är glada och de är glada?
Ja, det hoppas jag. Än så länge åtminstone ser det ju bra ut.
Så ni bygger när det är dålig byggkonjunktur och köper banken när det är finanskris. Ja. Det låter som en bra idé.
Två våningar till ska det ju komma upp där. Jag har sett bilder på, jag har inte varit upp, men jag har sett bilder på att golvet på sjunde våningen där är på plats.
Får du så här jätteflåligt kontor nu?
Nej, det är tvärtom så. Att jag tror att mitt nya kontor kommer bara ha en tredjedel av storleken på mitt gamla. Så att jag byter ner mig om status ska mätas i antal kvadratmeter.
Ja, störst kvadratmeter när man dör vinner. Ja. Tror jag.
Ser ni en tendens att folk kommer att ta ut pengar för att ha hemma? Ser ni sånt redan nu?
Det kanske jag inte känner att vi sett någon större del den där egentligen. Det tycker jag inte den där. Att den, men däremot så, kanske inte på Åland så mycket, men på fastlandssidan så fick vi nog en del frågor att vad händer om borde vi fått en del frågor att vänta, så nu borde vi sätta våra pengar i Ålandsbanken Sverige liksom för att komma längre bort från den ryska gränsen och de här sakerna. Så lite att en del människor faktiskt funderar i de där termerna, det är nog tydligt.
Ska jag börja runda av här, men jag kom på att jag glömt bort en sak. Ni skriver ju inför det här året då att ni siktar på, eller ni bedömer att ni gör ett ungefär liknande resultat som föregående år. Ni ska liksom upprepa det här rekordresultatet. Fixar ni det och hur?
Ja, det är egentligen genom att göra hantverket riktigt, riktigt bra. Där, som sagt, vi kommer ju 2024 sannolikt och inte att få hjälp av stigande räntor, vilket 2023 gav, utan det kommer ju, om marknaden har rätt så kommer ju räntorna nästan att halveras. Så från 4% till 2,5% i slutet på året. Mm. Så att den där förutsätter ju att vi jobbar varje dag.
Så det är crosskey och det är nya kunder in? Och
så är det. Men å andra sidan så vi har ju aldrig varit fler som sitter vid årorna. Så att den där, jag ser bild på en roddbåt här på väggen egentligen. Så att vet ju att om alla ror i takt så blir det bra. Och
man ska väl ta lite hjälp av vind också, tycker jag kanske.
Ja, vinden var ju egentligen ränteuppgången.
Nu är det motvind här då.
När man tänker på vindkraft och sådär.
Och vår vindkraftsfond hade ju ett riktigt, riktigt bra år. Avkastar ju över 10%.
Gjorde den det?
Ja, så att 2023 var riktigt bra.
Ja. Bra. Om vi inte har något mer så tänkte jag att vi ska gå in på hyllningar. Som jag inser att jag inte är förvarnade om, Peter. Men varje vecka så hyllar vi ju någon eller något i den här podden. Mm-hmm. Det glömmer alltid jag bort. Jag får alltid hitta på någon nödlösning här i slutet. Men Du kan ju fundera en stund, så kan vi börja med Jörgen. Jörgen, vad eller vem skulle du vilja hylla den här veckan?
Ja, men jag fick en bra start på veckan när jag tittade på nya Birka Gotland, som ju då är det här samarbetsprojektet mellan Viking Line och Gotlandsbolaget, som är intressant av många skäl. Dels för att de har ganska olika sätt att betrakta rederiverksamhet, och nu ska de samarbeta kring en och samma båt.
Tror du säga betrakta livet, men okej.
Okay. Det, ja, det inte... kanske man också kan göra, men det är filosofiskt. Ja, ombord var hur som helst befälhavaren Thomas Jansson och intendenten Bo Limnell, och sådana tycker jag ska hyllas. För de har sett allt som finns inom färgtrafiken på Åland mellan Finland och Sverige och så vidare. De har sett allt, och det finns ingenting som längre kan överraska dem. De hittar överallt, de vet hur båtar fungerar, hur människor gör och allt sånt här, på gott och ont. Men de är fortfarande hungriga. Mm. Och sånt gör mig glad när jag ser. När de står där, det är folk som är kanske inte i min ålder, men inte långt ifrån, som faktiskt är hungriga på att se vad man kan göra för att det ska bli ännu bättre. Då var Thomas Jansson, för den som inte visste det, han var den som räddade Ålandsfärjan i tiderna 2006 var det kanske, när de gick på grund utanför Marhällan. Och han är en sån här som verkligen vill köra båt. Och Limnell är en sån som verkligen vill ta hand om folk. Sånt blir jag glad av att se.
Så han var till dem. Intendent på Rosella, va?
Hopp.
Han hälsar alltid glatt när man kommer ombord.
Och så han var på Cinderella och sådana som gör sitt jobb. Det är som Peter säger. Det blir bra bara man orkar hålla på.
Mm. Peter, har du lyckats komma
på? Ja, men när jag lyssnar på Göran, det är klart att en sån här dag när vi levererar det här, så det måste ju vara mina dagkamrater i Ålandsbanken då, va? Som faktiskt ser till att vi kan göra det här resultatet i kombination med att vi faktiskt har väldigt mycket nya och gamla nöjda kunder. För det är den där kombinationen som ändå gör att det här tåget kommer att gå vidare.
Mm. Bra.
Jag har en fråga medan du funderar lite till, Fredrik. Okay. För vi måste ställa den till Peter, för han hör till de som faktiskt på riktigt brukar hänga med IFK och se hur de spelar. Nu är det väl i år vi ska vinna ligan nu, va?
Ja, men jag tycker det ser lite roligt och spännande ut egentligen. Så att det är ju som alltid den här, att vi har varit 19 år i ligan, det trodde jag ju aldrig att vi skulle klara av egentligen. Så att den, på det sättet är ju IF, jag brukar ju använda IFK Mariehamn lite när jag är ute och pratar utanför Åland. För Ålandsbanken är ju också en sån här, att vi gör saker och ting som Om jag träffar en europé som är inom bank och finans, de tror inte att ett liten bank klarar av att göra de sakerna vi gör. Och lite samma sak är det ju med IFK Mariehamn. Med de förutsättningarna som de har där, så inte ska de klara av att vara 19 år i ligan där egentligen. Men jag tycker att det känns bra med Jimmy Varg in och under hans ledning där nu, testa lite nya saker och de här greppen där. Så att jag håller tummarna. Jag kommer att sitta på läktaren.
Håller med, jag ville bara höra det.
Ja, jag ska också hylla att jag sitta på läktaren i helgen. På söndag ska jag åka med min son på ishockey på Hovet för första gången någonsin. Alltså det blir hans första gång någonsin. Jag har varit där tidigare. Och vi är otroligt laddade. Varje kväll nu så vill han höra exakt om hur den här resan kommer att gå till. Hur vi kommer att sätta oss på äckerlinjen, åka buss, ta tunnelbanan, se på hockey, åka hem, exakt vad vi ska äta och sådär. Det här ska bli otroligt skoj. Vi var på fotboll i Stockholm första gången när han var 2, och nu blir det hockeypremiär, så att det här är jag riktigt taggad för.
Vem spelar?
Så det enda som jag tänkte fråga också.
Djurgårdens IF mot några bönder. Västervik kanske, det är oväsentligt. Han har krävt att vi ska ha platser längst upp. Så det blir absolut högst upp i hovet. Och så att han är lite skeptisk till ismaskinen.
Okay.
Jag för länge sedan mina pojkar, för det här var jättelänge sedan när de var små, så var vi till White Hart Lane i London och vi tog platserna högst upp, och pojkarna lärde sig mer engelska på 90 minuter än vad de hade gjort i skolan dittills, men det var en lite annorlunda sorts engelska.
De kunde väl sjunga efter det, förstår jag.
Och en hel massa svärord som inte ens jag riktigt kände till.
Nej, men bra, då får vi tacka dig hemskt mycket för att du kom hit, Peter.
Tack och lycka till framöver.
Ja, grattis, det är ett riktigt kanonresultat får man ju säga. Det var glädjande.
Monsterresultat kallade Fredrik det för i morse, det har jag aldrig hört förut.
Jag skickar inte på länge i alla fall. Meddelande i vår chatt, eller var, kanske jag skrev det offentligt till dem med. Monster.
Ja,
en monsterrapport.
Ja, monsterrapport. Ja.
Tack, men det är ett snällt monster.
Bra, då säger vi
tack och förlåt.
Tack och förlåt då.
Nu har du lyssnat så här långt, så nu kan du ge oss en liten stund till, tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax. Och så hörs vi nästa vecka.